Fredrik Wadström, vill Putin ha fred nu?
Troligen inte nu när det ryska samhället är helt byggt för krig.
Lubna Elshanti, hur hård förhandlare är Zelensky?
Han är kompromissvillig men inte till vilket pris som helst.
Fredrik Veslau, hur långt bort är ett fredsavtal?
Tyvärr rätt långt bort. Det är inte omöjligt men högst osannolikt de närmaste månaderna.
Det här är radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Johanna Milén. Vi spelar in det här avsnittet på morgonen den 28 januari. Idag ska vi prata om de förhandlingar som oväntat har inletts mellan Ukraina, Ryssland och USA. Och vi ställer oss frågan, är Vladimir Putin trots allt intresserad av ett krigsslut? Och mer för att prata om det här har jag på länk Fredrik Veslau, analytiker på Centrum för Östeuropastudier vid Utrikespolitiska institutet. Välkommen.
Tack så mycket.
Och här i studion har jag Lubna Elshanti, radions Ukraina-korrespondent. Välkommen.
Tack.
Och Fredrik Wadström, radions Rysslands-korrespondent. Hej.
Hej.
Negotiators from Russia, Ukraine and the United States kicked off trilateral peace talks in Abu Dhabi today. It's the first time all three nations have met for talks since the start of Russia's war in Ukraine in 2022.
Amerikanska CBS News som de samtal som inleddes i Förenade Arabemiraten i slutet av förra veckan. För första gången sedan den storskaliga invasionen så deltog företrädare för Ukraina, Ryssland och USA i direkta förhandlingar. Och nyheten om att samtalen skulle hållas kom helt oväntat under Världsekonomiskt forum i Davos. Varför händer det här nu, Fredrik Veslau?
Jo, det var ju väldigt mycket för att i Davos så hade man ju den amerikanska delegationen och den ukrainska delegationen. Zelensky hade ju också sagt att han inte skulle till Davos, men sen så gick ju Trump ut och sa att de skulle ha ett möte och då fick Zelensky åka dit och de träffades, pratade säkerhetsgarantier och territorium. Och efter det så åkte amerikanerna till Moskva. Jag tror att just de här samtalen ledde till att man ansåg att det fanns utrymme för mer samtal i Abu Dhabi på mer detaljnivå.
Från amerikansk sida så fanns bland andra det särskilda sändebudet Steve Witkoff på plats tillsammans med Donald Trumps svärson Jared Kushner. Från ukrainsk sida deltog bland annat Rustem Umerov, chef för Ukrainas nationella säkerhetsråd samt Kirill Budanov, president Zelenskyjs nye stabschef. Den ryska delegationen leddes av Igor Kostyukov, chef för GRU, Rysslands militära underrättelsetjänst. Tidigare så har ju den ryska förhandlingsdelegationen letts av före detta kulturminister Vladimir Medinsky, som nu är Vladimir Putins rådgivare. Varför skickar Putin en militär den här gången, Fredrik Wadström?
Jag tror att det tyder på att Ryssland förstår att det här ändå är på allvar. Medinsky, den tidigare kulturministern, framstod ju som ett helt oseriöst alternativ när han satte sig vid förhandlingsbordet. Han hade inte alls den tyngden, inte den vanan vid förhandlingar, och det fick det hela se ut som att Ryssland överhuvudtaget inte var intresserat av att bedriva någon slags förhandling. Igor Kostyukov är ju inte bara vilken militär som helst. Han är ju den här GRU-chefen, den ryska militära säkerhetstjänsten, och är ju under en rad sanktioner, ska vi säga. Bland annat från USA, där han ses som ansvarig för stora påverkanskampanjer i USA. I amerikansk politik, till exempel presidentvalet 2016. Han anses ligga bakom cyberattack mot förbundsdagen, det tyska parlamentet. Och också hålls han ju ansvarig för mordförsöket i Salisbury 2018 mot Sergej Skripal, den här avhoppade ryska underrättelseagenten med närgiftet Novichok den gången. Det här är ju väldigt framträdande fall, och han är ju en liksom representant för hela det här hårdföra gardet i den ryska maktapparaten.
Enligt amerikanska nyhetssajten Axios så avslutades samtalen med en gemensam lunch, och Axios citerar en amerikansk företrädare som sa att det var ett ögonblick då det såg ut som om alla nästan var vänner. Vad vet vi om stämningen under samtalen, Lubna?
Vi vet väldigt lite. Till skillnad från de här samtalen i Istanbul förra sommaren så var ju allt en enda cirkus, skulle man kunna säga, där det kom ut väldigt hårda uttalanden från båda sidor. Ryssland sa att man kommer fortsätta det här kriget hur länge som helst. Ukraina sa att det hölls en väldigt lång historielektion om hitan och dittan. Men den här gången så är det väldigt tyst, och tvärtom så säger de ukrainska förhandlarna att dialogen var konstruktiv. Det här med att tidigare så var man väldigt noga med att man hade en tolk vid förhandlingar för att man ville markera att man ska prata ukrainska och den ryska sidan ska prata ryska. Den här gången så pratade man inte om det, och nyligen så sa Sibiha att den här delegationen var, Sibiha som är Ukrainas utrikesminister, att den här delegationen var mycket bättre än den förra, just för att de inte höll några historielektioner utan man gick in rakt mer på sakfrågor. Så av det att döma så verkar båda sidor i alla fall ge oss en bild av att de försöker att föra ett riktigt samtal.
Vad vet vi om resultatet av förhandlingarna i Abu Dhabi, Fredrik Veslau?
Först det här med hur delegationerna ser ut, att det är andra individer än tidigare, är ju faktiskt relevant. Alltså att jag tror att i och med att Ryssland skickade militärer, Ukraina också, innebär på något sätt att man diskuterade mer detaljer. Just den här militära biten är ju väldigt viktig, för att när man diskuterar modaliteter som rör eldupphör, hur man observerar eldupphör och liknande, det här är ju militärtekniska frågor som man måste komma överens om. Då behöver man ju militär som förstår krig och förstår hur militärer tänker, helt enkelt. Så det är ju, jag tycker, ett tecken på att man håller på och förhandlar på en detaljnivå som man kanske inte har gjort tidigare. Det här med lunchen då som refererades till, jag tycker också är viktigt att inte glömma att både USA och Ukraina har ett slags intresse av att projicera utåt att man gör framsteg, att det finns momentum i förhandlingarna. Ukraina vill visa sig engagerade, kompromissvilliga, de vill inte stöta sig med Trump för att de vill inte få skulden för en kollaps i förhandlingarna. Och sen också från Trump-administrationens sida, de vill ju visa momentum, de vill signalera att de gör framsteg i den här förhandlingen. Men jag tycker det är viktigt att ändå inse liksom att verkligheten kanske ser annorlunda ut trots de här liksom positiva signalerna. När det kommer till resultat i Abu Dhabi så vet vi fortfarande väldigt lite. Men det som har kommit fram, det är ju att man diskuterade ju det här ryska kravet på att Ukraina skulle dra ut sina trupper ur Donbass. Man diskuterade ju också kontroll av Zaporizjas kärnkraftverk. Det här är det största kärnkraftverket i Europa under rysk kontroll och ockupation nu. Så hur löser man den frågan, tror jag också man diskuterar. Och sen också, det som också har kommit fram, det är ju den här frågan om hur man observerar ett eldupphör och USAs roll där. Och det verkar ju som att USA är villig ändå att ta på sig något slags ansvar för att observera.
Samtalen väntas ju återupptas senare den här veckan, samtidigt som Rysslands anfallskrig fortsätter i oförminskad styrka.
Russia has pummeled Ukraine's two largest cities in overnight strikes as negotiators hold talks on ending the war. At least one person has been killed in the capital Kyiv and several are injured. The northeastern city of Kharkiv was also
tyska Deutsche Welle om attackerna mot Kiev och Kharkiv natten mot lördag, alltså samtidigt som förhandlarna befann sig i Abu Dhabi. Och det beskrevs då som de mest omfattande luftangreppen hittills i år. Och det när många ukrainare redan är utan el sedan tidigare attacker. Och igår så träffades ett passagerartåg i Kharkiv-regionen av ryska drönare. Minst 5 människor dödades. Och så natten till idag har intensiva anfall riktats mot flera delar av Ukraina. I ett samhälle väster om Kiev så uppger polisen att en man och en kvinna dödades medan deras 4-åring överlevde. Vad säger det här om rysk förhandlingstaktik, Fredrik Veslau?
Ja, det här är ju klassisk rysk förhandlingstaktik, att man intensifierar militära attacker för att tvinga motparten till kompromisser och till att kapitulera i princip. Det Ryssland försöker göra nu i Ukraina, det är ju att genom den här luftangreppen och framförallt mot energiinfrastruktur skapa en humanitär katastrof. Och i Kiev sedan början av året då, så har 300 000 personer lämnat enligt borgmästaren. Och det är minus 20 på nätterna och minus 10-15 på dagarna. Så att det är ju flera hundratusentals personer som lever utan el och värme och vatten. Och det här är ju Moskvas sätt att försöka undergräva Ukrainas moral och försöka försvaga stridsviljan så att de är mer villiga att kompromissa då i de här förhandlingarna.
Lubna.
Men det är också det enda Ryssland kan göra, för att vid fronten så ser det nästan orörligt ut. Det är väldigt många som dör på båda sidorna, men själva frontlinjen rör sig inte. Så det Ryssland gör istället är ju att rikta attacker mot civila, mot civilinfrastruktur, för att på något sätt få sänka den ukrainska moralen och på olika sätt ta vid förhandlingsbordet.
Hur är läget i Kiev just nu? Alltså uttrycket Holodomor har börjat användas, en omskrivning av Holodomor, alltså den här hungerkatastrofen som skapades av Sovjetmakten på 1930-talet, och nu skapar Ryssland en skuldkatastrof i Ukraina.
Ja, men det är på många sätt en väldigt dystopisk bild som man ser från Ukraina. En bild som jag har sett i många medier. Det är en mörk stad och så är det en reklamskylt som är upplyst. Och resten är bara i totalt mörker. Det är kallt. Dessutom på det, när det blir kallt så måste man tömma vattnet i rören. Det kan leda till olika olyckor i bostadshus, att rören sprängs på grund av temperaturskillnader. Och på det, många äldre som är kvar, många personer med funktionsnedsättningar. De unga, de kan ju lämna för andra städer eller åka västerut eller där det finns el. Men det är de äldre som lider mest, och det är de Ryssland på olika sätt skadar.
Samtidigt så attackeras även mål i Ryssland, och under helgen så besköts den ryska gränsstaden Belgorod. Bland annat ska ett kraftvärmeverk ha träffats. Och vi har ju i tidigare poddavsnitt pratat om hur Ukraina regelbundet riktar in sig mot rysk energiförsörjning och ryska oljeraffinaderier. Hur är det med det där nu, Fredrik Wahlström?
Ja, det fortsätter. Vi såg Krasnodarski kraj här i helgen. Det är ju, var ett stort oljeraffinaderi som träffades, och det pågår regelbundet. Anledningen att vi inte hör så mycket om det är att det händer så mycket annat medan de ukrainska attackerna fortsätter. Och jag tror att det just nu, det stora problemet för Ryssland är att det påverkar ekonomin i så stor utsträckning. Den ryska olje- och gassektorn i sig har sådana problem sedan tidigare. Och varje sån här attack blir ytterligare ett nålstick som kan få bubblan att pysa ut ännu mer.
Ukrainas president Volodymyr Zelensky, han kallade samtalen i Abu Dhabi för konstruktiva. Från USA lät det positivt, och källor talade till och med om ett möjligt snart möte mellan Zelensky och Putin. Men från ryskt håll så var uttalandena efteråt mer försiktiga.
Territoriella frågor som är en del av formulan Ankoridža.
Vladimir Putins talesperson Dmitrij Peskov sa efteråt ombord på ett flygplan att för Rysslands del så är det den territoriella frågan som är av grundläggande betydelse. Och så hänvisade han till toppmötet mellan Donald Trump och Vladimir Putin i Alaskas huvudstad Anchorage i augusti förra året. Och det där har blivit något av ett mantra från rysk sida. Man pratar om Anchorage-andan eller Anchorage-formen. Vad menar man med det där, Fredrik Wahlström?
Ja, det som har kommit ut offentligt är ju att när de hade haft samtalet och kom ut i presskonferensen så sades det ju ytterst lite. Det här var ju i mitten på augusti. Sedan i november, då börjar ryssarna prata om det här med Anchorage-andan och vad vi har kommit överens om, och det vet ju alla. Och jag tror att det här är ett tecken på hur Kreml använder informationskrigföring som en integrerad del av kriget mot Ukraina. Alltså inte bara att ha trupper på marken och kriga vid fronten och bomba ukrainska städer, utan man också utnyttjar här Trumps otydlighet. När Trump inte säger så mycket och man vet att de har haft ett långt möte och suttit i timmar och pratat, men man får inte höra något från amerikanska sidan, då kliver Ryssland in och säger, jo men vi kommer överens om det här, och sätter press på amerikanerna på det sättet. Så att det här är ju ett sätt att för Kreml att föra kriget på flera plan.
Vad vet vi om vad Trump och Putin egentligen kom överens om i Alaska, Fredrik Wesslau?
Ja, vi vet ju inte exakt vad de kom överens om, men det finns ju olika rapporter om att Trump och Putin verkar ha kommit överens om att Ukraina måste ge upp territorium då. Det vill säga det, att ukrainska trupper måste dra sig ur Donbass. Och sen också vad som kanske Trump och Putin har kommit överens om i Anchorage. Där finns det en del obekräftade rapporter. Det är just att USA skulle erkänna Krim som ryskt. Kanske de facto eller till och med de jure. Och det här har ju kommit upp i vissa utkast då, som vi har sett. Den här 28-punktsplanen till exempel som amerikanerna och ryssarna förhandlade i oktober-november. Så det här finns ju ett stort frågetecken också. Och sen för det tredje så diskuterade man ju i Anchorage just ekonomiska relationer, handel. Och det här skulle ju vara del av en slags normalisering mellan USA och Ryssland.
Och den stora knäckfrågan, det beskrivs fortsatt vara den om territorier, alltså om ukrainsk mark. Och det som det pratas om är främst Donetsk-regionen som ju Ryssland kontrollerar till runt 80%. Ryssland kräver att Ukraina ska lämna ifrån sig de 20% som återstår. Samtidigt så hörs väldigt lite om Cherson och Zaporizjzja-regionerna som ju Ryssland bara delvis har kontroll över. Tidigare har det talats om att frysa frontlinjen där. Har Putin gett upp tanken på att ockupera de här regionerna fullt ut, Fredrik Veslau?
Nej, det har han inte. Alltså Donbass är ju slags delmål. Putin är fortfarande inställd på att ha fullständig kontroll över Ukraina. Men jag tror han ser de här förhandlingarna och ett möjligt fredsavtal som just ett steg i den riktningen. Och om Ryssland nu får kontroll över hela Donbass, inklusive Donetsk, så skapar det väldigt goda förutsättningar för en ny invasion av Ukraina inom några år efter att Ryssland har återhämtat sig och omgrupperat. Så på det sättet så är ju den här tanken om att Ukraina skulle dra sig ur Donbass, det är en slags strategisk fälla för Ukraina, för att det skulle sätta Ukraina i ett sånt svagt strategiskt läge.
Fredrik Wahlström.
Ja, men när det gäller Zaporizjzja och Cherson-regionerna så har ju Ryssland ett propagandaunderskott, skulle vi kunna kalla det. Alltså man har hållit på väldigt länge och pratat om Donetsk och Luhansk, alltså Donbass-regionen, och försökt framställa dem som historiskt ryska regioner och det här är egentligen ryssar och så. Även om det här inte stämmer så har ju det fått fäste, inte minst i Ryssland, men faktiskt också delvis i omvärlden. Och det har vi ju inte sett riktigt med Zaporizjzja och Cherson. Där har de ju en uppförsbacke att förklara varför det här skulle vara så självklart ryska regioner.
Hur pratar man i Ukraina nu om just Cherson och Zaporizjzja och framtiden där?
Det har ju Zelensky varit öppen för, att man vill frysa frontlinjen där den går just nu. Men då ska det gälla alla regioner, alltså både Donetsk, Luhansk, Cherson och Zaporizjzja. Det har Ryssland inte varit intresserad av. Så nu är det ju inte aktuellt för Ukrainas del. Sen ska man ju komma ihåg att det här är ju städer där ibland samma bostadskvarter ligger i två världar. I den ryska ockupationsmakten och en i den ukrainska. Och Ukraina har också liksom tagit ställning för att man kommer aldrig juridiskt erkänna ockuperade territorium som ryska, alltså till och med Krim, det menar man ju är bara tillfälligt ockuperat av Ryssland. Man kan kanske gå med på någon slags frysning, men man kommer inte erkänna de här områdena som officiellt ryska.
Putins ursprungliga mål med det här kriget var ju långt större än det som nu diskuteras, alltså Donbass dit Donetsk och Luhansk räknas och så delar av Cherson och Zaporizjzja-regionerna. Vad talar för att han skulle nöja sig med det här, Fredrik Wahlström?
Ja, ingenting talar för det. Vi kan ju bara gå tillbaka till februari 2022, det här misslyckade försöket att ta Kiev och därmed få kontroll över hela Ukraina. Det var ju en enorm motgång för Putin som han ju har hela tiden försökt hämnas för, kan man säga, på massa olika sätt under de här senaste 4 åren. Så att allting pekar väl på att det är de målen som står fast. Och det är ju vad ryssarna upprepar hela tiden. Våra mål ligger fast.
Lubna, hur mycket är ukrainarna beredda att offra för att få en fred?
Men det där är väldigt svårt att säga, för det görs ju inga folkomröstningar eller liksom några val just nu. Men de som jag möter och träffar säger att de verkligen vill ha fred. Man vill ha ett andrum, man vill andas ut, man vill kunna börja tänka på framtiden. Men samtidigt så finns det inte på kartan att man ska ge ifrån sig områden gratis till Ryssland. Ryssland är fienden nummer ett. Alltså det Ryssland har gjort och gör i Ukraina är så pass oförlåtligt att man ser inte hur man kan skapa fred med det landet och ge efter så mycket som Ryssland vill ha.
Vad säger du, Fredrik Veslau?
Ja, men visst är det klart att ukrainarna vill ha fred. Det är ju de som lider mest i det här kriget. Men samtidigt så vill de ju inte ha en fred som skulle försvaga dem och bara leda till att Ryssland attackerar igen om några år.
Så finns det någonting då som talar för att förhandlingarna ska lyckas den här gången,
Ja, å ena sidan så pratar man ju om detaljer, hur ett eldupphör skulle se ut, hur man skulle observera det och så vidare. Men det finns ju de här väldigt grundläggande frågorna kvar, som till exempel territorium. Jag tror ändå att man inte är så nära en överenskommelse, för att trots den här humanitära krisen i Ukraina som Ryssland har orsakat nu under vintern, så finns det ändå en stridsvilja. Man inser att det är existentiellt, så man är inte villig att ge efter i det här läget. Och sen också såklart så Ryssland fortsätter ju med sina maximalistiska mål. Ett fredsavtal där de får Donbass är ett slags delmål för dem, och de skulle med högst sannolikt försöka liksom fortsätta om några år och ta resten av Ukraina, vilket Ukraina förstår. Så jag tror inte man är så nära en överenskommelse ändå.
Fredrik Wahlström, vad säger du?
Det är svårt att tänka sig att de här delegationerna som möts nu skulle komma fram till ett slut på förhandlingarna. Men kanske med tanke på att det verkar vara riktiga frågor på bordet och verkliga spelare på plats i rummet, så skulle det ändå kunna kanske vara en start på någonting som i framtiden kan leda till något.
Lubna.
Man får väl se det som en testballong att USA, Ryssland och Ukraina testar att föra samtal. Men just nu så finns det ingenting som tyder på att de kommer lösas.
Och med det har vi kommit fram till veckans kremlologi, en spaning i tiden. Vad har du sett, Fredrik Wahlström?
Ja, nu har ju rättegången påbörjats, den här absurda rättegången mot den ryske komikern Artyom Astanin. Han greps i Belarus där man klippte av honom hans dreadlocks och slog honom så att han skadade ryggraden. Och anledningen att han fick den här hårda behandlingen var för att han i en YouTube-video hade, enligt anklagelserna, piskat upp hat och förolämpat troendes känslor. Och skämten han hade yttrat var att han hade skämtat om en benlös skateboardåkare i Moskva, och så hade han skämtat om Jesus på ett ganska oförärligt sätt som jag ser det. Och det här med framförallt den här skateboardåkaren utan ben har nu kopplats ihop med kriget. Att folk som har blivit av med benen och fått amputera benen vid fronten i Ukraina, ryska soldater, att det skulle vara... Det finns inget sånt i skämtet. Så att de här rättegångsprotokollen, de kommer man att kunna läsa i framtiden som en otroligt absurd pjäs faktiskt, för att det som yttras i rättssalen är så konstigt.
Lubna, din spaning den här veckan?
Ja, Andriy Yermak, den tidigare presidentstabschefen som avgick efter den här korruptionsskandalen. Han sa ju efter sin avgång att han skulle resa till fronten, och många undrade vad innebär det. Men nu har han ansökt om att få tillbaka sin advokatlegitimation för att bli advokat igen, och det raljeras väldigt mycket och skämtas om det i sociala medier, om han försöker göra sig redo för att själv kunna försvara sig i framtida rättegångar och så. Så det är väl intressant hur en person på en väldigt hög position ena dagen, andra dagen så igen, ja, drivs han om i sociala medier.
Fredrik Wesslau, din kremlologi den här veckan?
Min spaning handlar om Ukrainas framtida EU-medlemskap och att man i Bryssel nu lite under radarn har börjat diskutera möjliga kreativa lösningar, ett slags medlemskap light för Ukraina. Och tanken bakom det här, det är ju att det finns ju vissa medlemsstater som till exempel Ungern som motsätter sig Ukrainas medlemskap i EU. Men då försöker man hitta lite kreativa lösningar som skulle innebära till exempel begränsad rösträtt, eller Ukraina inte skulle få ta del av jordbruksbidrag och så vidare. Så det här är ju ett sätt för då framförallt kommissionen att hitta en väg framåt. Och det är också relevant för att i vissa av de här utkasten av ramverk för fredsavtal så har man ju sett att det står att Ukraina ska bli medlem av EU 2027 redan nästa år. De är ju inte redo för fullt medlemskap då, men nu har ändå kommissionen visat sig vara ganska öppen för att titta på det här på ett kreativt sätt. Så det här tror jag kommer komma upp rätt mycket de närmaste månaderna.
Tack Fredrik Wesslau, tack också Lubnar Shanti och Fredrik Wahlström. Vi är tillbaka med en ny podd nästa vecka. Och för att inte missa några avsnitt, gå till radiokorrespondenterna Ryssland i appen Sveriges Radio. Markera den lilla hjärtsymbolen och ringklockan bredvid. Då får ni automatiskt veta när ett nytt avsnitt är ute. Producent idag, Åsa Velander. Jag heter Johanna Millén.